Välkommen till avsnitt 2.8 av Novellskrivarna. I det här avsnittet är det Annie som har temat. Och det är att återanvända någon av karaktärerna i de andras berättelser från det förra avsnittet. För med när en mamma får en stor reality check. När tiden berättar mänsklighetens historia. Och när en ung kvinna tänker tillbaka på en omvälvande skogsupplevelse i tonåren.
Då säger vi välkomna till denna version av Novellskrivarpodden. Annie är här.
Ja.
Jörgen är här.
Ja.
Och jag, Linda, är här. Och ute är det höstlov.
Ja.
Härligt. Inte bara höstlov.
Nej, faktiskt läslov vill jag ju poängtera.
Superbra. Men ska vi ge oss i kast med dagen kanske här?
Ja.
Vi hade ju ett så spännande uppdrag. Mm. Det var inte bara att skriva på ett tema den här gången inte. Nej, nej.
Nej, just det. Nej, det var ju så att vi läste upp våra texter som temat var sommarkväll.
Mm.
Och sen så bestämde vi oss för att återanvända tre av karaktärerna in i respektive text. Så det är vad vi har gjort. Jag har återanvänt en karaktär i Jörgens text. Kajsa, 15 år.
Ja, och jag har återanvänt den i Lindas text. Människan i din fabelhistoria där.
Mm. Jajamän. Och jag har då skrivit om mamman i Annies berättelse.
Mm.
Mm.
Ja, så är man nyfiken kan man ju gå tillbaka till förra avsnittet och lyssna om man vill. Men man ska också kunna lyssna bara på de här texterna. Men det kan vara bra att veta att
just det.
Karaktärerna har fått liksom lite nytt liv.
Ja, det var jättekul idé att göra på det sättet.
Ja, det var något nytt.
Roligt. Men era karaktärer, eller era noveller, kan man ha dem fristående? Eller är det bra att ha en bakgrund? Eller?
Min är ju helt fristående från din egentligen.
Ja.
Ja.
Och min tänker jag att jag avslöjar ganska mycket i texten vad som hände i Jörgens text. Men det är ju också svårt när man själv ska bedöma, är det här tillräckligt tydligt? Men vi får väl se vad ni säger också sen efteråt.
Ja, det blir toppen. Jag tror min är ganska fristående också.
Ja. Yes. Ja, vad har vi för ordning idag då?
Var det jag som skulle börja?
Ja, precis.
Den här novellen tror jag heter Vårt pass på jorden. Som en liten blinkning då till Din stund på jorden. Vilhelm Moberg. Vårt pass på jorden. Jag satte mig i bilen. Vred på startknappen, drog på mig bältet och rullade hastigt ut från uppfarten. Hade jag vänt huvudet bakåt förbi avenbokhäcken och sneglat mellan den uppstammade dvärgsyrenen och den meterhöga låsbara brevlådan hade jag kunnat skymta Anjas ansikte i köksfönstret. Men nu gjorde jag inte det utan fäste istället ögonen mot mobilskärmen och scrollade med högra tummen fram listan med titeln Finn lugnet. Snart andades jag i den lugna takt som tonerna som fyllde bilen föreskrev. Om knappa timmen skulle jag vara framme vid retreatet. Jag hade varit där förut och hittade vägen. Jakob och Johanna Silversköld hade transformerat den gamla bondgården till ett hälsocenter där själen var i centrum. Från ett stressat liv i innerstadens betong hade de tagit ett stort kliv ut i myllan och lugnet där de hade skapat en oas av omhändertagande med människors inre i fokus. Vilka hjältar! Jag blinkade vänster och körde om en långtradare från Polen. Uppförsbacken var lång så jag behövde gasa kraftigt för att äntligen komma om. Fukten som långtradaren rev upp från vägbanan krävde att mina vindrutetorkare gick på max. Jag hade kommit iväg sent hemifrån och hade lite bråttom nu. Ava hade insisterat på att vi skulle bygga klart ett muminpussel och Anja var klängig som vanligt. David byggde klart pusslet med Ava och Anja fick paddan så hon blev lugn. Efter omkörningen gjorde jag en lång utandning med båda händerna på ratten. Jag behövde verkligen det här. Livets alla krav behövde en motvikt. Min tillvaro behövde min egen tid. Min egna tid. Den tid jag själv är värd att ge mig själv. Den omvårdnad min kropp och själ behöver för att jag ska kunna vara en underbar mamma, en fulländad livspartner, en duglig arbetare. Duglig arbetare? Vad är det för ord? Kompetent yrkeskvinna, menar jag. Mobilen sken upp. Anjas 7-åriga tandlösa skratt syntes på skärmen. Framför mig lyste ännu en långtradare röda bakljus. Jag behövde köra om. Blinka vänster och Anjas skratt försvann. Efter omkörningen med dess krampaktiga grepp om ratten kände jag en spänning på vänstra sidan av nacken. Åh, vad det ska bli skönt på retreaten. Vistelsen skulle börja med ett pass klangmassage i den ombyggda ladan och när skymningen lägger sig ska gruppen på skogsbad. Vad jag behöver det här. Spänningen i nacken behöver jag verkligen hålla i schack. Det var den utlösande faktorn till min 25-procentiga sjukskrivning för utmattningssymptom. Läkaren var så förståelse för min hopplösa situation och det var faktiskt hon som rekommenderade retreatet jag har besökt flera gånger sedan dess. Förra gången jag var där fick jag veta att hon, min läkare alltså, är syster med Johanna på retreatet. Vilket sammanträffande. Vägskyltarna indikerade rastplats med vacker utsikt samt bensinmack. Min kropp talade om för mig att jag behövde energi så jag svängde av motorvägen. I vanliga fall dricker jag alltid grönt te, men i kafékön kände jag att det var kaffe min kropp behövde. Det är ju A och O att lyssna inåt, så pappmuggen fylldes med svart dryck. De hade inte havremjölk, så jag tog faktiskt vanlig, även om min kropp ofta reagerar väldigt starkt på det. Vyn vid rastplatsen levde verkligen upp till vad vägskylten lovade, så jag tog några selfies mot den vackra fonden. På resa för att värna min egna tid. Tacksam, skrev jag till bilden jag la ut och avslutade med tackande händer-symbolen. Mobilen lyste upp direkt. Undra vem som var först att lajka. Det var Anja som ringde igen. Nej, jag måste faktiskt vidare. Tiden rinner iväg. Det är bättre att jag ringer upp henne när det är lite lugnare. Det är inte bra att prata med sitt barn och vara stressad. Det skapar otrygghet och negativ energi har jag nog läst någonstans. Jag satte mig i bilen och scrollade likesen. Redan 17 stycken på några minuter. Annelova hade skrivit "Vackra du." Och Agnieszka skrev "Du är värdast det." Vilka gullisar alltså. Lite senare hade jag lämnat motorvägen och nått landsvägen. Ganska smal och kurvig. Jag kunde inte köra i 130 längre. Med fokus på vägen tänkte jag på vad de kommande dagarna skulle erbjuda. Lugnet skulle nå alla sinnen med dans, klanger, dofter, tystnad, massage. Vad välsignad jag är som nåtts av insikten av vad egen tid verkligen betyder för människan. Att kunna vårda sig själv, inifrån och ut, utifrån och in. Jag känner verkligen med dem som inte har tagit till sig denna själsliga upplysning. Tänk att bara harva fram i tillvaron med hämtning, lämning, korvstroganoff, bostadsrättsföreningens städdagar, skjuts till ridning och innebandy, tvättstuga och tacofredagar. Lite synd om de där vanliga människorna faktiskt. Även om jag är en stark förespråkare av att alla har ett ansvar att ta hand om sig själva. Att göra ett val. Jag är så tacksam för ron jag uppfylls av tack vare mitt tydliga schema över veckans pass. Breath out på måndagar, lymfyoga på tisdagar, tystnad för ro på torsdagar, knävecksyoga på fredagar. Naturen är väldigt viktig för mig så på lördagar brukar jag ta bilen och söka lugnet hos moder jord ett par timmar. Det har hänt att David och flickorna varit med, men med en 4-åring och en 7-åring blir det ju inget lugnt precis. Söndagar ägnar jag åt kultur. Finns det inget lämpligt evenemang i vår lilla stad tar jag tåget till Stockholm. Det tar ju bara någon timme att åka dit. Ett par vernissager och utställningar brukar jag hinna med. Det kan bli ganska sent, men eftersom min kom tillbaka starkare än någonsin coaching inte börjar förrän 10:00 på måndag förmiddag, så är det inga problem. David tar morgnarna och lämningen, så jag får sovmorgon och chans att vila ut lite extra. Vinst i manslotteriet, som jag brukar skoja. Love him. Ja, och i mitt schema ligger förstås också retreaten 4-5 gånger om året. På onsdagar måste jag köra Anja till konståkningen, men det passar mitt schema bra med en lucka den dagen. Jag höll själv på med konståkning som barn och känner att jag kan bidra med min kunskap. Jag brukade på eget initiativ vara med och coacha tränaren på Anjas pass, men nu har klubben stängt av föräldrar från båsen, så min kompetens tas inte tillvara tyvärr. Precis efter en lång högersväng stod den. Älgkalven stod på gängliga ben mitt på vägen, och bilen jag körde skulle om några sekunder för evigt hindra den att någonsin ta ett enda steg till. Så, en väldig skugga från höger, ett stort ljus från naturens inre. Hon kastade sig framför den skenande bilen. Jag bromsade så däckens skrik ekade bland träden, medan bilen gled vidare framåt över vägen. En klyscha, men tiden stannade. Våra ögon möttes. Hennes fyllda av moderskärlek och en brinnande kampvilja att rädda sitt barn från allt ont. Och mitt inre tömdes på mitt jag och en klyscha, men ovanifrån svävade jag och såg ner på mig själv. Och hennes kropp gled framför bilen, och hennes barn sprang på långa ben ner i diket, och bilen stannade äntligen, äntligen, och mamma och barn omfamnades av naturens trygghet och var försvunna. Och allt var stilla. Och minuterna gick. Och jag satt där. Och minuterna gick. Och mobilen lyste upp. Och tandlösa Anja fyllde skärmen. Hej gumman. Vet du, jag är hemma om en timme. Säg till pappa att han sätter på kaffe, så köper jag något gott. Så fikar vi tillsammans. Vi kan väl spela ett spel också om du vill.
Åh, vad fin. Det var min spontana.
Ja, det kändes som en, ändå som en trevligare mamma. Än i din text.
Ja. Fast ändå.
Hon kanske blev en trevligare mamma.
Ja, precis. Ja. Vi vet inte hur lång tid har gått. Men ändå spännande att just den här händelsen som är på slutet med älgkon och kalven, att det ändå på något sätt var det här uppvaknandet. Du är väldigt bra på att beskriva liksom den här med en sarkastisk ton, fast ändå inte. Mm. Vilket gör att man förstår att det, eller ja, att det är dubbelbottnat.
Ja.
Det som beskrivs, det tycker jag är skicklig att göra.
Det blir verkligen wake up call där, ja.
Mm.
Hon är ju väldigt egofixerad tidigare, känns det som. Hon svarar inte ens när dottern ringer. Jag tänker mest på hur hon ska ta hand om sig själv.
Liksom. Ja, likes och hur hon kan
gå upp
i sig själv, den här egen tiden. Ja.
Så hon behövde de där älgarna.
Ja, men precis.
Ja, precis. Så hon behövde dem.
Med många detaljer, tänker jag. Alltså vardagliga detaljer, men som ändå passar i det här händelseförloppet. När man liksom är på väg och hon kör om den här bilen och... Jag tänker att jag ska se vad jag skrev här mer. Nej, men alla de här, du droppar massa saker som gör att man kan se det här framför sig. Hon ska vara där på det här retreaten, och det var skogsbad och det var klangmassage och det var knäväxtmassage, tyckte jag. Har du kommit på det eller har du läst att det finns?
Det kanske finns, vem vet? Ja. Jag har hittat på det.
Ja.
För det skulle liksom bli lite skruvat sådär varje gång.
Ja, men du gör det skickligt, tycker jag. För det blir skruvat och det blir ändå liksom... Man hör eller man känner den här ironin.
Ja, och sociala medier och till viss del, tycker jag, de där... Alla yogaformer och ta hand om sig själv så där är någonting som i värsta fall kan avskärma en från det som verkligen är viktigt, från verkligheten. Därför var det ju väldigt fint att de här djuren på något sätt visar vad som verkligen, verkligen är viktigt. Liksom. Mm. Att ta hand om sina barn. Mm. Allt annat faller ju liksom. Effektfullt. Det tog ju lång tid innan det kom fram till det slutet. Men det var ju fint att du hade beskrivit det så ingående innan. Liksom.
Ja, jag skrev faktiskt så här. Man får ju en klump i halsen. För man förstår ju om du hade skrivit liksom en av de här grejerna. Kanske man inte hade liksom sett riktigt. Eller ja, men haft en aning om vad texten skulle ta vägen. Men i och med att du liksom förstärkte det så tyckte jag att det blev väldigt, väldigt bra. Och man tog det inte bara som positivt det som beskrevs. Utan ganska snart förstår man att det här kanske inte är så bra. Fast det låter som det.
Ja. Nej men precis. Det är ju, jag tycker det är intressant. Ja, det har ni ju märkt. Jag tycker det är roligt att göra liksom samhällsbetraktelser.
Ja.
Och just det här med min egen tid tycker jag är ett väldigt intressant samhällsfenomen. Ja. Liksom. Till vilken gräns och hur långt kan man som person driva det? Liksom?
Det är nog ganska nytt också. Jag vet att min mamma och pappa reagerar lite på det där liksom.
Ja.
Att dagens föräldrar så där att det, man ska gå och vila så ofta och ska och göra yoga nu för att orka med.
Ja.
Liksom, vi behövde aldrig det där.
Nej men det, jag tycker det är väldigt intressant. Ja. Och sen är det är ju kul att skruva till saker också. Det var väldigt kul att skriva. Det var roligt.
Det är ju wake up call på två sätt kanske. Dels det här med moderskapet och barnet, men också att det ändå är nära går riktigt illa, kanske för henne också. Att det är lite av en nära döden upplevelse. Hon värderar saker.
Och jag vill också försöka skapa en liten spänning mellan det här att hon ska bort och vila och ta det lugnt. Och hon har lite bråttom dit, så hon måste köra i 130 på motorvägen och köra om under lite dåliga väderförhållanden. Ja. Sådär. Och inte liksom gör den reflektionen att lugnet är liksom, det kanske är något ytligt lugn hon söker. Mm. Och det kanske inte är så väl förankrat i henne. Liksom.
Nej.
Tänker du att det har gått en tid, om vi tänker på att det är karaktären då, från den berättelsen som jag hade. Har det gått en tid eller är det direkt när hon sätter sig i bilen och sticker iväg?
Nej men jag tänkte att det här tog vid just när hon satte sig.
Mm.
Sen kommer jag inte ihåg riktigt, liksom, för i din novell så var det ju väldigt läskig stämning över den här mamman, att hon var borta liksom flera gånger och man visste inte, barnen visste inte när hon skulle komma tillbaka. Det var liksom, det var otäckare. Men jag ville ta vid precis där när hon satte sig i bilen.
Spännande. Ja men vad kul. Hur kändes det själv då att få en karaktär som du var tvungen att använda?
Ja men kul.
Ja.
Jag nappade på den utmaningen och vi återkommer, men till nästa tema här så kan det...
Ja, det är som tema.
Ja, spännande.
Ja,
ja, är det jag nu då?
Mm.
Jag spinner ju vidare på människan här. Det är ju ingen direkt fortsättning på din, men jag tror liksom lite andemeningen om människan finns kvar i min, möjligtvis ännu mer tillspetsat. Jag har ju skrivit den här under de här veckorna när det skriver så himla mycket elände på nyheterna. Det är det ju hela tiden, men det har varit liksom värre än vanligt.
Mm.
Och så blir jag så fruktansvärt provocerad av den här antropocentriska synen som människan har på allting. Liksom. Att det är vi som står i centrum. Vi liksom, utan att man än säger det rakt ut. Men det liksom ligger bakom alltihop. Så jag skulle säga att den här texten är någon sorts protest mot... människans antropocentriska sjukdom. Den heter Tiden, människan och rymdskeppen. Jag ska säga också att jag var tvungen att... Eller jag var inte tvungen, men jag skrev om lite naturvetenskapen. Jag tyckte det behövdes. Så det är inte det att jag inte vet hur det borde vara. Men, okay. Tiden, människan och rymdskeppen. Det är jag som är tiden. Och för er ska jag berätta sagan om människan på jorden. Inte för att ni är särskilt märkvärdiga eller unika. Snarare tvärtom. Ni blev en parentes på planeten jorden. Och på alla planeter ni var på innan. Och kom att komma till efter. Jag har hela linjen här. Sorry. Det sitter en kanal. Ni kallar det poet på ert skepp. som vill låna min röst. Så varför inte? Ni snurrar runt där i en rymdfarkost i det eviga mörkret. Och någon har lyckats ställa in rätt frekvens. Det räcker för mig. Jag är alla så ingen. Jag säger inte nej till någon. Jag bara är. Det var en gång i en fjärran tid då planeten ännu var ung och orörd av livet som jag kom till jorden. Eller kom och kom. Jag hade väl på ett sätt alltid varit där. Men jag tror det blir lättare för er att förstå om jag uttrycker det så. Jag är en tid som alltid har funnits. Som tickar i takt med universum självt. Som fortsätter ticka när allt annat har tagit slut. En tid som finns samtidigt i alla början, mitt och slut. Men sånt är svårt för er att förstå, jag vet. Jag ska försöka anpassa språket. Jag vandrade över planeten och såg på när livet började blomstra. De stora vattnen bredde ut sig. Skogarna, insekterna, djuren. Jag hade förstås sett det många gånger förut. Men det är alltid ett skådespel. Det gick oändligt många år. Olika livsformer uppstod och försvann. Men vi rusar förbi miljarder år av liv till de sista 300 000 åren. En natt kom ett stort ljus på himlen och sedan en stor smäll i det stora havet väster om Afrika. Det var ett av era rymdskepp som äntligen hade träffat rätt. Tsunamivågorna slog in över land och svepte med sig skogar och bergskedjor. Sedan dröjde det inte länge innan de första glaskuporna med nedfrysna människobarn spolades upp på stranden. De sprack i solen, barnen vaknade och kröp ut. Det fanns många sätt att dö på, men några klarade sig, växte upp och förökade sig. Ni började utforska och lära er om allt omkring er. Ni upptäckte elden och använde den för att hålla er varma och laga mat. Ni började odla marken, ni byggde samhällen och städer. Och ni lärde er att dela vidare era erfarenheter och drömmar. Det såg till en början ut som att ni anpassade er ganska väl till er nya planet. Visst fanns det väl en grymhet där. Men den fanns väl också hos vissa av djuren. Men ni förändrade snart. Eller blev er själva. Hur vi nu väljer att se det. Ni blev giriga och er lust efter makt och rikedom blev starkare. Ni hade förstås mycket galenskaper för er. Bland annat trodde ni att ni hade upptäckt mig. Ni trodde att ni kunde trycka in mig i era trånga klockor. Ni trodde ni kunde styra över mig. Ni byggde maskiner som dränerade jorden på dess rikedomar och förorenade dess vatten och luft. Ni skapade vapen och snart skuggade krigets mörka moln er värld. Ni bröt er ur ekosystemen som styrde planeten och trodde er vara mästare över allt liv. Ni skapade värdelös materia som ni kallade pengar. Och dyrkade det som något fantastiskt och magiskt. Samma gamla historia alltså. Men med nya detaljer. Jag såg på när ni skyndade på er egen undergång. Ni förorenade era egna hem. Och planeten svarade med katastrofer och obalans. Ni hade helt förlorat förmågan att leva i harmoni med naturen. Om den nu någonsin hade funnits där. Och så spottade planeten ut er igen. Snart fanns mest bara ruiner och döda kroppar kvar av er civilisation. Ett kött som råttorna tuggade i sig i skymningen. Men strax före den slutgiltiga katastrofen lämnade flera stora rymdskepp planeten jorden. Ni reste på jakt efter en ny planet där ni kunde börja om. Från början hade planerna varit storslagna. Ni skulle förbereda er ankomst. Ni skulle kolonisera nya planeter. Ni skulle bara flytta från en plats till en annan. Till slut blev det förstås bara ännu en panikartad flykt ut i det okända, oändliga, svarta. Men åtminstone på vissa skepp lovade ni varandra att göra allting bättre nästa gång. Som så många gånger förut. Jag fortsatte min eviga vandring. Jag fanns på ert skepp och jag fanns på jorden. På jorden återhämtades naturen och ekosystemen hittade sin balans igen. Träden återfann sin styrka. Vattnet blev klart och rent och luften blev frisk igen. Djur och växter återtog sina platser i naturens skapelse och jorden blomstrade i sin fulla skönhet. Planeten levde vidare som den alltid hade gjort. Tills den dagen du hade räknat klart i just detta solsystem. Tills solen dog och allt blev lika svart och utslocknat som det en gång hade varit. Men nu går jag händelserna långt i förväg. Skeppet med era överlevande snurrar nu runt där i rymden. I jakt på en ny plats och kallar ert hem. Så småningom dimper ni väl ner någonstans och allt börjar om igen. Ni har era glaskupor och era barn. Ni verkar alltid hitta dit. Det måste jag ge er. Eller så svävar ni omkring här ute i all evighet. Tillsammans med mig. I det som varken har någon början eller mitt eller slut. Och jag berättar samma historia om och om igen. För öron som hör men inte lyssnar.
Vilket bra grepp.
Ja.
Jätte...
Verkligen.
Alltså kul är ju helt fel ord. Men att det är tiden som berättar. Ja, jätteeffektfullt.
Lite annorlunda. Eller du brukar ha olika karaktär liksom, på dina texter. Men jag gillar det här jättemycket. Jag håller med. Det var liksom ett bra grepp med tiden. Både gå igenom vår världshistoria. Men också ge röst åt tiden.
Och du började, eller ganska tidigt så sa du, det var en gång när tiden började berätta. Och då tänkte jag att det var ändå en liten återknytning till fabeln, som den som jag hade skrivit.
Så att, det var ju definitivt.
Det var ju en klar koppling där. Jag gillade också att tiden inte bara berättade från tiden när jorden skapades med Big Bang. Utan att tiden alltid hade funnits och alltid skulle komma att finnas.
Mm.
Det gav ju ett väldigt djup åt berättelsen.
Att det är ett ganska löjligt påhitt. Ja. Att vi vill, som du skrev eller som du sa, få in det liksom i en liten mackapär som en klocka på något sätt. Så. Vi vill gärna äga även tiden.
Ja, bra, tydligt liksom. Exempel på hur människor vill styra.
Jag tänkte på, det var ganska på slutet det här, jag ser några som åker runt liksom i atmosfären, tänkte jag säga, men alltså inte har hittat sin planet än, utan letar efter en ny. Jag tänkte på en ungdomsbok, Henrik Ståhl heter han, så som har skrivit så här, det är inte 100 dagar, men vi säger 100 dagar till Vial, tror jag den heter.
Ja, den har jag här också.
Ja,
har ni läst den?
Nej, inte jag heller faktiskt. Men jag tänker att jag liksom bara tänkte på den titeln.
Ja.
Det här att några som också letar efter en ny bosättning och måste transportera sig med någon typ av rymdfarkost för att kunna ta sig dit.
Mm.
Så ja, vem vet, det kanske det vi liksom kommer att hamna någonstans, inte vi, men de som kommer efter oss för att vi inte tar hand om.
Jag tänker ju här att de har ett rymdskepp som egentligen inte kan landa.
Mm.
Och så här lite, att den råkar till slut träffa någon planet.
Aha.
Och det enda som överlever är de här liksom barnen nedfrysna i glaskupor.
Ja, just det.
Så man får börja om från början varje gång. Ja. Inga vuxna finns kvar.
Och också det att det är ju ingen munter berättelse, utan det här har tiden sett så många gånger förut. Det händer samma. Ni lär er aldrig liksom.
Mm.
Väldigt dystopi.
Ja. Hur kom du på idén att vara tiden?
Det är en ganska rolig bakgrund på ett sätt. Jag använde faktiskt ChatGPT för att skriva den här först.
Jaha.
Ni vet vad. Jag skrev in ganska tydliga instruktioner.
Aha.
Och det blev inte särskilt bra, ärligt talat. Men någonting fanns med där. Det här stora perspektivet på något sätt. Nu var det liksom inte... Jag vet inte om det var tiden som var berättare där. Men det var samma liksom stora grepp på det. Och det är kanske typ det enda jag behöll sen.
Mm.
Eller ja, det finns lite fler detaljer också här.
Mm.
I stort så var det en skitdålig text. Men det blir vissa saker som de får till.
Spännande.
Och sen så var det också det här att jag tycker att man borde mer ifrågasätta det antropocentriska sättet att tänka på, för att det är så dumt helt enkelt. Det är också, tror jag, en av anledningarna till så många problem vi har. Bristen på ödmjukhet liksom, inför oss själva och naturen och skapelsen liksom, på något sätt.
Ja. Det var ju, du skrev ju det, eller du sa det, eller du har ju skrivit det, men när du läste nu det här att de liksom, när de var på den här rymdskeppet eller vad det nu är för farkost, att de lovade varandra, i några av de här så lovade de varandra att ta bättre hand om varandra och samarbeta antar jag bättre. Jag kommer inte ihåg ordagrant vad du sa. Lite sådär också att tiden verkligen påminner om att det kanske, det har hänt förr. Eller han eller hon eller tiden kändes inte så övertygad att det här skulle ske. Även om det var ett gott försök.
Ja.
lite så.
Nej, det var ju väldigt stämningen i rösten hos tiden var ju väldigt liksom så här, jo. Det säger ni, ja. Ja, men jag vet ju hur det här kommer gå.
Kom igen när ni har kommit på något nytt. Ja, istället för att bara återupprepa er själva hela tiden.
Så det enda som jag upplever som positivt i berättelsen, det var ju ändå att när människorna hade tagit koll på sig själva på jorden, så kunde jorden blomstra som sig själv igen. Utan människor, ända till solsystemet krackelerade helt. Och det kan man ju undra om det skulle vara så pass positivt ändå. Hur mycket människor hinner förstöra.
Det är ju jag ganska övertygad om att planeten skulle återhämta sig totalt. Det skulle ta lång tid, men om människan till och med skulle sätta igång ett kärnvapenkrig och sånt där. Det är de här perspektiven, liksom. 300 000 år har vi funnits, och inte hur många miljarder år planeten har funnits. Den kommer liksom återta sig själv. Liksom. Det är vi själva som vi riskerar att utrota.
Mm. Hur tyckte du då att ha det här givna perspektivet, inte perspektivet, men givna liksom ramen kring vad du skulle skriva för någonting? Även om det var väldigt fritt också. Vad tyckte du? Kändes
Nej, men jag tycker det var jättebra. Ja. För den var ju ändå, den hade ju inte funnits om inte din hade funnits. Och jag skulle inte riktigt våga ta mig an det, tror jag.
Nej. Ja, den här texten har faktiskt inget namn. Det som slog henne allra mest var tystnaden dem emellan. Den ordlösa kommunikationen och samförståndet. Genom blickar och gester tog de ut riktningen, ökade farten eller saktade ner och körde lågintensivt för att samtidigt samla kraft och fylla på med ny energi. Den lilla ryggsäcken var preppad med energidryck, bars och salttabletter. Mörkret faller. Sadeln som hon sitter på börjar kännas alldeles för smal och obekväm. Allt detta tjat och resonerande innan loppet, vilka tights hon skulle ha. Och ändå började skava så här tidigt. Lite småkomiskt ändå att det hon fokuserat så mycket på var sadeln, men det som nu började bränna och skava oroväckande är hängslena. Måste försöka justera på något vis för att minska skavet. Fötterna rör sig snabbt, behöver utnyttja den nyvunna energin och maxa under närmsta timmen. Funktionärerna gör sitt bästa för att lysa upp längs med banan, leda alla tävlingsdeltagare rätt och erbjuda support för dem som behöver. Hon känner sig hemma här. Precis när sommarkvällen övergår till natt trampar hon in i sin barndoms skog. Här har hon åkt bil, sprungit, cyklat eller gjort otaliga träningspass på rullskidor. Stigarna är också hennes. Många mil har passerat under hennes fötter. Hon har återvänt upprepade gånger till ett och samma område. Utforskat och försökt att återskapa, hitta tillbaka till det som en gång var. Den där händelsen. Sommarkvällen som ofrivilligt tog ut en ny riktning åt henne. Omständigheterna formade utgången, inte hon själv, och egentligen inte han heller. Men det var bra. Där började hennes liv gå från orosmoln och nattsvärta till ljusa stunder, mildvarma puffar som smekte själen och gav näring åt henne att växa sig stark. Kroppen reagerar på mörkret. Pulsen ökar, inte bara av den pågående ansträngningen, utan av att alla sinnen behöver skärpas på grund av mörkret. Lite längre fram skymtar hon något neongult som guppar upp och ner. Verkar som att han står upp och trampar. Kanske känner även han hur det börjar domna. Sätesmuskler och ljumskar vill inget hellre än att lämna den här stålhästen. Det är nu pannbenet måste jobba och vilja måste vara tillräckligt stark. När de jämför sig med varandra så vet de båda att han är råstyrkan och muskelkraften, medan hon är mentalt mer rustad och använder sison för att systematiskt jobba sig förbi svackorna och undvika att gå in i väggen. Hon minns. Hon minns hur hon hittade honom. Hon hade väntat så sjukt länge på att han skulle återvända från stan med något att dricka och äta. Först blev hon riktigt förbannad över att han hade lämnat henne. Den självutnämnda hjälten som skulle fixa proviant. Sakta övergick ilskan i oro och slutligen fattade hon beslutet att lämna deras läger och gå ut för att leta. Den kvällen hade varit varm och svettig. Hon gick i flera timmar och nådde till slut staden.
Klockan hade passerat midnatt, så hon hade inget annat val än att gå hem för att sova, duscha och leta efter proviant och pengar. Att komma hem efter tiden ute i skogen kändes nästan lite overklig. Trots att hon inte varit borta så länge kändes lägenheten annorlunda och lite främmande. Diskbänken vittnade om att pappa nog avbrutit sin semester och gått ut extra på fabriken. Den var någorlunda städad och det fanns inget spår av ölburkarna som legat överallt. Med tanke på den sena timmen så jobbade han nog troligtvis nattskiftet. Hon överlägger med sig själv och bestämmer sig för att sova extra länge, göra sig i ordning och sen ge sig iväg medan pappa sover efter skiftet. Dagen därpå ger hon sig iväg, utvilad med nyvunnen energi, tillbaka mot skogen. Innan hon lämnar lägenheten letar hon igenom kaffeburken i skafferiet och pappas jackfickor på jakt efter pengar. Med dem hon hittade köper hon mat som det skulle kunna klara sig upp till en vecka på om de snålade lite. I kassan tar hon mod i sig och slänger upp ett paket kondomer på bandet som rullar. Hon tycker att tanten granskar henne från topp till tå, kröker lite med överläppen när deras ögon möts. Hon tänker för sig själv: stadig blick, vik inte ned, ser helt obesvärad ut. Vandringen går långsamt. Ryggsäcken känns tung på ryggen och kassen hon bär på skaver in i handen. Svetten rinner ner innanför byxlinningen och hon torkar sig upprepade gånger i pannan. Hon bytte greppet om kassen oftare och oftare och började överväga att ge upp alltihopa. Vända tillbaka till den egna sängen och förhoppningsvis några lugna dagar när pappa sov och jobbade på nätterna. Plötsligt skymtar hon något. Ljusflammor. Nej, värre än så. Höga eldslågor som nu brer ut sig mellan henne och den snabbaste stigen till kärnan där hon tänkte pausa. Något rör sig borta vid vattnet. En naken kropp. Den rör sig ryckigt och personen verkar uppjagad. Ansiktet är bortvänt. Hon betraktar den unga mannen och tanken slår henne att han verkar påtänd eller drogad. Han kräks flera gånger och skriker något osammanhängande. När tanken rotat sig att han måste ha tagit något kan hon enklare acceptera de underliga rörelsemönstret. Hon tittar på honom medan hon funderar över vilken väg hon ska ta om hon bestämmer sig för att gå lite närmare. Han börjar stöna ljudligt och hon ser att han tar på sig själv. Samtidigt vrider han lite på huvudet. Hon blir helt kall. Det är han. Det är han. Hur länge har de varit ifrån varann? Varför är han här? Och vad har han tagit? Hon tänker på farsan som för några dagar sedan låg i soffan omringad av skräp. Mest en massa tomma ölburkar, halvätna chipspåsar, smutstvätten utspridd i vardagsrummet. Hampus föräldrar som bråkade konstant och hans beskrivningar om de sömnlösa nätterna då han fick trösta sina småsyskon. Hon tänker på att hon har känt sig så nära den där kroppen och personen de senaste dagarna i skogen. Trots att de har känt varandra så länge har de liksom återupptäckt varandra. Och så den där hettan. Tänk om man inte är hög på något, utan bara galen. Hon släpper kassen på marken, vänder sig om och springer. Kajsas cykel kränger till lite. Hon märker att hon är trött. Neonjackan är närmare nu. Hon hör frustandet och de tunga andningarna från medtävlanden runt om. De har påbörjat en längre stigning uppför. Fåglarna har börjat sjunga. Så vackra läten och lockrop går att urskilja flera olika melodier. Många med en egen klang och en egen rytm. Morgondiset, det där som ser ut att vilja hålla natten kvar, förmår inte att dämpa de första ljusstrimmorna som letar sig fram. Snart når de krönet. Hon trampar lite snabbare och kommer upp jämsides med Hampus. Kände du igen dig? Frågade hon. Ler lite retsamt mot hans håll. Ja, fy fan. Den här skogen glömmer jag aldrig. Värsta natten jag varit med om, svarar han och spärrar upp ögonen för att förstärka det han just sagt. Tänk om du inte ångrat dig, säger han. Då hade jag nog legat på botten av den där kärnen nu. Och vem vet, skogen kanske hade blivit helt nedbränd. Jag hade inget val, säger hon. Solen går upp. De rullar ner för. Snart vila. Sen upp på sadeln igen. De två.
Oh, vad fint. Ja, där hade du ju verkligen hakat i min berättelse på ett jättefint sätt tycker jag. Med detaljer och sådär. Men samtidigt var det nog helt eget. Mycket ljusare än jag tänkte att det skulle sluta. Men det var skönt att höra det. Det var jätteskönt. Jag bara, åh, han lever.
Ja. Ja, och de var vänner. Och...
Ja. Men den var ju inte heller, det var ingen solskenshistoria liksom, utan den gick ju clinch med mörkret också liksom. Så, ja, men jag gillar den där.
Jätteskickligt alltså, kopplat med story 1 här, Jörgens tidigare. Med alla de här små, när hon var och handlade, hon köpte kondomer. Mm. Att det var väldigt varmt i skogen. Mm. Det var ju väldigt, det kommer jag ihåg att du skrev att det var så klibbigt och de var svettiga. Ja. Det var så ofräscht. Men det tog länge när jag fattade, vad är det hon gör i skogen i inledningen här?
Ja.
Sadel och loppet och hängslen som skaver. Och...
Jag var ju där i samma tidsplan som i min och då fick jag inte ihop det. Nej. Men det förstod man ju sen att det inte var.
Det var ju svårt tyckte jag. Jag märkte det nu när jag läste den högt. För jag har försökt ändå läsa igenom den flera gånger. Det var jättesvårt att göra de här olika perspektiven. Att inte göra en rak berättelse. För det har jag gjort varenda gång hittills. Så jag tänkte, nu ska jag utmana mig lite. Men det var väldigt svårt. Så att det blev liksom tydligt ändå. Att det var två parallella. Att hon tänker. Och så berättar hon vad som hände då. Och sen är hon på, det här, på den här cykeln. Liksom.
Undrar hur lång tid det tog. Alltså undrar hur länge de var ute i skogen. Var det...
Först var det inte så länge, men det var ju ändå några dagar. För de bytte ju plats och tältet också i den första berättelsen.
För jag tänkte, ett tag så tänkte jag som vill att det ska gå väl alltid. Mm. Ja, men undrar om de var ute så länge, så när hon kom tillbaka och så var det inga ölburkar, det var städat. Mm. Och kanske pappan hade liksom tagit sig ur det här och börjat om på det.
Jag tänkte väl kanske att, hur ska jag säga, avsaknaden av att de inte bryr sig om att de har varit borta blev liksom fortsättning på den där lite smärtan och svärtan som fanns i din text.
Mm.
Men det var svårt att få fram det tillräckligt tydligt.
Och också så här kreativt att tänka, nej men de är nog ute och cyklar i skogarna här.
Ja.
Det var väldigt oväntat.
Jag skulle ju aldrig ha skrivit den där själv, men när du läste upp den så kändes det så det funkar, tycker jag. Att de funkar ihop, liksom.
Och sen i din, då blir det lite psykedeliskt med, liksom, när man förstår att han äter de här svampen.
Mm.
Och sen så är han ju liksom, han går ju ner i den där kärnan som beskrivs i alla fall. Men jag tänkte nog att han faktiskt var där på land och såg bara mest väldigt galen ut. Men upplevde någonting helt annat själv.
Ja,
så.
Ja. Jag tycker att det här med sexualiteten var väldigt... väldigt starkt stråk i min berättelse.
Mm.
Jag tycker det var också imponerande att du faktiskt... Du gjorde ingen stor grej av det, men det fanns kvar liksom, i vissa detaljer. Vilket jag också tycker var viktigt.
Ja, jag försökte tänka det faktiskt. Ja, men samtidigt var inte jag bekväm att skriva någonting mer om det. Men jag tänkte att det ändå skulle få vara med.
I sådana små detaljer bara. Vad hon köper i affären och att han liksom tar på sig själv.
Mm.
Man behöver inte göra mer liksom. Nej.
Ja. Och så en så fin formulering här, om jag skriver rätt här. Morgondiset vill hålla kvar natten.
Ja, precis.
Mm. Väldigt fint.
Det var faktiskt så att det var en kollega till mig som berättade om ett cykellopp. Så var därför jag bara började tänka på det här. Cool. Att vad liksom häftigt det är att åka då under en natt och man åker från skymning till gryning.
Mm.
Så det var egentligen därför jag bara, jag måste ha det med. Och sen visste jag inte hur jag skulle göra resten. Men jättebra. Ett försök i alla fall.
Ha. Ja, roligt hörni.
Kul.
Ja, vi blickar framåt.
Ja.
Jag ska snart lansera nästa tema.
Ja.
Mm. Och jag flaggar ju lite för att jag blev ju så taggad här av Annis tema med twist.
Mm.
Så att det kommer bli något lite liknande.
Ja.
Mm. Ja.
Men själva temat först och främst då. Då är det ju så att det är ju Halloween här imorgon. Kommer det vara bus eller godis ute i markerna, eller på att säga, i samhällena. Det är alla helgorna, helgen sen därpå. Man kanske samlas med släkt, möjligtvis. Har en fin stund ihop. Det är Nobelfest. Advent har vi framför oss. Det är glöggfester kanske. Vi har jul och vi har nyår. Det här är väl kanske årets festtätaste tid från och med nu och en tid framåt. Så temat blir fest, men det handlar om fest med friktion. Så vi ska var och en av oss få någonting som vi måste tänka på när vi skriver på det här temat. Vi ska nu försöka lyfta oss ur det vi brukar hamna i. Det betyder för min del, jag får inte skriva jag-form. Jag får inte göra någon slags nutidsreflektion i min novell. Jörgen, du får inte skriva något mörkt.
Anade den kom.
Ja. Och Annie, du får inte skriva några konkreta men symbolladdade vardagsbeskrivningar. Är ni med på noterna?
Ja. Mm. Ja, men det...
Fest med friktion. Ja, då är vi i mål. Ja, kul, roligt ihopvirkade noveller med det som vi jobbade med förra gången vi sågs.
Det var ett smart tema verkligen. Jag tycker det gjorde att det blev andra typer av berättelser. Ja. Det som du är ute efter nu också i nästa.
Vi fortsätter att utmana oss ständigt. Ja. Jajamän. Men det säger vi tack och så småningom godnatt.
Ja. Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Nästa gång är det Linda som har temat. Då handlar det om fest eller högtid. Men med vissa restriktioner från Linda som behöver följas. Missa inte det och sprid gärna vidare att den här podden finns.